بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في فرصة إن شاء الله تعالى i ämnet kunskap och att söka kunskap, och vi gick först igenom då vilken slags kunskap man ska söka, nyttig kunskap, och sedan när man väl söker kunskap så är det viktigt att man gör det med ikhlas, med uppriktighet. Och där kan jag även rekommendera er att ni läser kapitlet om ikhlas i boken Råd på den andliga vägen av Imam al-Haddad. Den boken Råd på den andliga vägen är anser jag det är troligtvis den bästa boken om islam på svenska som faktiskt finns idag. Råd på den andliga vägen. Den ger en bra helhetsbild, en bra översikt över religionen med ändå ett visst djup. Och det Imam al-Haddad rahimahullah ta'ala gjorde var faktiskt att försöka sammanfatta just Imam al-Ghazalis bok Ihya Ulumuddin i Råd på den andliga vägen. Så det är en bok som jag rekommenderar väldigt mycket. Och al-Habib Omar hafidhahullah ta'ala, en av mina lärare, brukar ge det som en slags wird eller läxa till hans elever att läsa denna bok och att inte läsa ett kapitel förrän de har implementerat det första. Så man implementerar första kapitlet, då läser man andra kapitlet. Så, men man kan göra en läsning av hela boken inshallah, sen kan man göra en sådan läsning också kanske. För det innehåller mycket nytta och mycket värde inshallah. Ska man vänta på att implementera i vår tid så kan det ta lång tid. Men inshallah ta'ala, med den avsikten. Så läs där om ikhlas också. Det tror jag är andra kapitlet. Inshallah ta'ala. Sedan nämnde vi att man måste förstå att kunskap är ett arv och att kunskap inhämtas genom lärande, och vikten av att ta kunskap från lärda som har den här fått traditionen och fått kunskap genom det man kallar för isnad, kedjor av bemyndigande, kedjor av kunskap, kedjor av uppfostran. En av de lärda, och detta återberättas från många av de stora imamerna från as-salaf, från de tidigaste generationerna, att de brukar säga att inna hadha ad-dinu ilm fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Denna religion är kunskap, det handlar om kunskap. Så se över från vem ni tar er kunskap. För att den ni tar er kunskap, det är den ni tar er religion ifrån. Och det är också väldigt sant i bemärkelsen av att vi ser idag många ser på religionen på ett felaktigt sätt. Just för att de har fått den helt enkelt. Den kunskapen de har fått är väldigt begränsad eller felaktig till och med. Och där, här finns en, vi ska inte gå in på det. Inshallah ta'ala. Så det är viktigt att man tar ilm från ulema som har tagit kunskap, från lärda som har tagit kunskap. Och Imam al-Ghazali kommer gå in på detta också senare i boken. En annan viktig sak här som är relevant, väldigt relevant i vår tid när man söker kunskap, det är att man försöker undanhålla sig kontrovers. Många frågar, vem ska vi söka kunskap hos? Vilka imamer ska vi följa? Vilken är den rätta gruppen? Vilken är de bra ulema och så vidare? Och det rådet som jag brukar ge, det är att ta från lärda som inte är kontroversiella. Följ imamer som inte är kontroversiella. Varför ska vi peka ut och försöka hitta en, två imamer i historien som är omdiskuterade och lämna tusentals som inte är omdiskuterade? När vi har stora imamer som Imam Abu Hanifa och Malik och Shafi'i och Ahmed och Al-Ghazali, till och med sett Ghazali åt sidan, Imam al-Nawawi, Ibn Hajar, alla de här ulema, alla de här, varför ska vi lämna dem åt sidan och ta en? Oavsett om den här en är från Ahl al-Tasawuf eller från Ahl någonting annat. Till och med våra egna ulema, som ulema från Ahlul Tasawuf, brukar säga, läs inte Muhyiddin ibn Arabis böcker. Vi rekommenderar inte er att läsa hans böcker. Även om man är från Ahlul Tasawuf. Varför? För det är kontroversiellt. Det finns mycket där i som inte många förstår. Då är det bättre att lämna det. Lämna det som för en att tveka till det, för det som inte för en att tveka. Håll fast vid det som alla är överens om. Alla är överens om de fyra rättsskolorna. Alla är överens om de stora imamerna som Ibn Hajar och som Imam Nawawi och de här. Håll fast vid dessa och lämna kontroversiella ting. Det är det enklaste. Och så fort man upptäcker att någon fråga är kontroversiell, någon fråga är skum på något sätt, lämna det. Lämna. För det är utan tvekan så att det som är tvunget, det som tillhör den obligatoriska kunskapen och det som är nödvändigt att veta och som är en del av islam, det är aldrig kontroversiellt. Kontroversiella frågor, det är sådant som är i periferin. Det är ingenting du ens behöver ge dig in på. Så har man det som en princip, att man håller sig till majoriteten, man håller sig till det traditionella, man ger sig inte in i kontroversiella ting, i minoritetsåsikter, höger och vänster, oavsett var de här åsikterna kommer ifrån, så är man inshallah ta'ala säker när det gäller frågor i religionen, frågor i kunskap. Så det är en viktig sak när man söker kunskap, att man försöker undanhålla sig kontroversiella saker, för att det kommer ta så mycket av ens tid. Jag vet bröder och systrar som är inne på de här forumen och diskussioner på Facebook och jag vet inte vad, bok och allt möjligt, va? Och diskuterar dag ut och dag in, dag ut och dag in, samma frågor. Ska vi sätta ihop fötterna eller ska vi inte? Allah är himlen eller inte? Är det bid'a eller inte? Samma sak, man kommer ingenstans. Sen frågar du en sådan broder eller syster, vad är iman? Vad är iman? Definiera iman. De vet inte. Vad är din? Religion. Vad är din? Vet inte. Din är islam. Nej. Vad är din? Definiera din. Vad betyder det? När profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att detta var Jibril, atakum liyuallimakum dinakum, han har kommit för att lära er religion. Vad menas här med din? Vad betyder din på arabiska? Det är ett arabiskt ord. Vad betyder det? Vad betyder iman på arabiska? Vad betyder ihsan? Vad betyder salah? Man vet inte. Sen, ja, Imam al-Nawawi sa detta, och Imam ibn Taymiyyah sa detta, och Imam ibn Hajar sa detta. Masha Allah. Men de enklaste sakerna, grunderna i religionen, man vet inte. Personen är gift. Jag säger, okej, vad är villkoren för ett giltigt äktenskap? Vet inte. Du talar nu om Koran och Sunna och om imam fulan och denna imam är svag och denna imam är stark. Och du är gift och du kan inte ens villkoren för ett giltigt äktenskap. Vet du hur man skiljer sig? Du kanske har gjort skilsmässa utan att veta om det. Ha? Så det är inshallah ta'ala viktigt att man inhämtar kunskap på rätt sätt och har en relation och ha kontakt med de lärda så att de hjälper en genom. Det finns manahij, specifika program som de lärda har lagt fram så att de har sett till så det blir enkelt för oss. Se till så att vi går ett trappsteg, steg efter steg, och inshallah ta'ala efter en viss tid kommer du kunna det du behöver kunna. Och vill du ännu mer så finns det ännu mer. Inte att du kan jättemycket om en fråga och sen utelämnar 100 andra frågor som du borde kunna. Och den här frågan spelar ingen roll ifall du kan eller inte. Du blir inte frågad om den. Så därför är det viktigt att ta kunskap från dess folk och på rätt sätt från rätt personer. Inshallah ta'ala. Sedan när man söker kunskap är det viktigt att förstå att kunskap kommer inte utan strävan, utan jihad, mujahada. Kunskap kommer inte av sig självt. Det kommer inte av att sitta och titta på YouTube. Det gör det inte. Du kan titta hur mycket du vill. Det kommer in och sen kommer det komma ut efter en viss... Det kommer inte följa med dig. Det kommer inte bli en del av dig. Du sitter och lyssnar på YouTube 5 minuter, 10 minuter, en kvart. Sällan någon tittar på en kvart, va? Det är 5-10 minuter för det mesta. Du sitter och tittar och sen kommer det in och efter en stund har det kommit ut igen. Kanske en timme, kanske en dag, kanske 3 dagar. Väldigt sällan att det som sägs blir en del utav dig. För du har inte studerat, du har lyssnat. Till och med föreläsningar som dessa. Man får en imanboost, man tar lite nytta inshallah ta'ala, men det räcker inte. Det är inte att studera. Det blir inte en del utav en själv förrän man gör det regelbundet. Du måste göra det regelbundet. Det måste bli en del utav dig. Och det kräver en kamp. Det kräver lite strävan, att man kämpar lite grann. Och många tror att om man åker utomlands och studerar, många ungdomar, så ska allt bli bra. Jag åker dit, jag är där 4-5 år, så kommer jag tillbaka som en alim. Inshallah. Det funkar inte så. De som har varit vet att det funkar inte så. Jag har sett själv flera olika platser. Många studenter kommer dit och de gör ingenting. 4, 5, 6, 7, 8 år. Du försöker ha en enkel diskussion, det går inte. De har bara fördröjt tiden på de här platserna. Inshallah, de har fått bra iman, det är ett bra atmosfär och allting. Men ilm? Nej. Ilm kommer genom att kämpa. Imam al-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu hade 12 lektioner varje dag. Imam al-Shafi'i eller Imam Nawawi, Allah anam, jag minns en av dem. 12 lektioner beskrivs det att han hade. Sov nästan ingenting. Genom att kämpa. Genom att kämpa, kämpa, kämpa. Om man vill fördjupa sig. Den obligatoriska, nödvändiga kunskapen, det krävs inte mycket. Alla ska kunna lära sig och praktisera. Islam är lätt. Men den som vill utveckla och fördjupa sig, då är det att kämpa, kämpa, kämpa. Och disciplin måste man ha redan nu, inte när du åkt utomlands. Redan här på plats måste du ha den disciplinen. Det sista, inshallah ta'ala, och kanske det mest viktiga när man söker kunskap, det är det som vi kallar för adab. Adab. Och adab är någonting som är viktigt, inte bara gällande kunskap, utan i alla islams frågor. Och adab handlar alltså om beteende, om uppförande. Sättet att förhålla sig. Och de lärda förklarar, när Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. När Allah subhanahu wa ta'ala säger, och ni som tror, rädda er själva och era familjer från elden, waquduha an-nas wal hijara, vars bränsle är människor och sten, så säger Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum, han sa, addibuhum wa allimuhum, uppfostra dem, lär dem uppförande och ge dem kunskap. Adab och ilm. Det går inte bara med ilm utan adab. Man får ingen ilm utan adab. Och det är därför Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu sa, Omar ibn al-Khattab, han sa, ta'addabu thumma ta'allamu. Lär ett gott uppförande, sedan sök kunskap. För om du vill verkligen ha kunskap och ta nytta av dess folk, så måste du ha gott uppförande. Gott uppförande med kunskapen och gott uppförande med den som gäller kunskapen. Och islam är uppbyggd på dessa adab. Dessa adab, detta uppförande är väldigt viktigt. Varför? För det är en implementering av de muslimska värderingarna. I islam har vi värderingar. Som allt annat, olika ideologier, olika kulturer har värderingar. Islam har värderingar. Dessa värderingar kan man kalla för akhlaq. Det är det som islam kallas för qiyam wa akhlaq, mabadi. Hur implementerar man dessa värderingarna? Genom adab. Genom adab. Till exempel, vi har en värdering i islam om att respektera den äldre. Hur implementeras detta? Jo, genom att man ger företräde till de äldre. När mat delas ut så ger man företräde till de äldre. Om de sitter i en sittning så ger man företräde till de bra platserna, stolarna till de äldre. det är god adab, gott uppförande, implementering av respekt till de äldre. Och på liknande sätt finns det i alla islams värderingar. Vi har värdering i islam om renlighet. Renlighet är en väldigt viktig del av islam. Och därför finns det adab som specificerar hur du gör när du går in i toaletten. Hur du gör när du är väl inne i toaletten. Hur du gör när du kommer ut. Allt det faller under kategorien adab. Respekt mot andra. Gott uppförande mot andra. Allt det faller under det som kallas för adab. Och det är någonting som är mycket viktigt i islam. Mycket viktigt i religionen. Och hur viktigt det är, ser man vad de lärde har sagt om adab. Det berättas till exempel att Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu sa: La sharafa ma'su'il adab. Det finns ingen ära, heder tillsammans med dåligt uppförande. Ingen heder och ära tillsammans med gott, med dåligt uppförande. Han sa också: Talabul adab awla min talabul dhahab. Att söka adab, att lära sig adab är viktigare än att söka guld. Det är mer värt än guld. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, en av de stora imamerna från at-tabi'in, Abdullah ibn Mubarak sa: Nahnu ahwaj, vi är mer behov ila qalilin min al-adab minna ila kathirin min al-ilm. Vi är större behov av lite adab än mycket kunskap. Så viktigt är adab. Och hur viktigt det är ser man också i de lärdas böcker. När de författar och skriver böcker. I de första generationerna, det första som nedtecknades var Koranen. Efter det så börjar man nedteckna hadith. Och ingenting annat nedtecknades. Och det var för att papper och penna var någonting väldigt sällsynt och dyrt på den tiden. Och man spenderade sin tid i att nedteckna det allra viktigaste. Och samtidigt med detta så ser vi att de lärda, de hadithlärda, när de gör sina hadithsamlingar så inkluderar de i dessa samlingar ett kapitel som heter Kitabul Adab, kapitlet om adab. Så som det finns ett kapitel om salat, ett kapitel om siyam, ett kapitel om zakat, så finns det ett kapitel om adab. Men det räcker inte där. De skrev böcker specifika för adab. Så som Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari har al-Jami' al-Sahih. Sahih Bukhari som ni känner till. I den finns ett kapitel som heter Kitab al-Adab. Men han har även författat ett verk specifikt med hadither om adab som heter al-Adab al-Mufrad. Och liknande sätt Abu Dawud och Nasa. De stora imamerna har gjort liknande sätt. Skrivit böcker, stora samlingar inkluderat adab och sen ytterligare en bok specifikt om adab. Indikerande hur viktigt det var. Och det berättas om de stora imamerna, till exempel Imam Malik, rahimahullah ta'ala, att en av hans elever sa, han hade studerat med honom ett 20-tal år. Och han sa, 18 år av de här 20 har jag beaktat Imam Maliks adab, uppförande. Och 2 år har jag studerat fiqh med honom, rättslära. Och efter att Imam Malik gick bort så sa han, jag önskar att de 2 åren också vore i adab. Imam Ahmad ibn Hanbal brukar sitta i en samling av ungefär 5000 elever. 500 av dessa brukar nedteckna hadither. Resten bara satt och beaktade hans adab. Hur han betedde sig, hur han sa, vad han gjorde, hur han gjorde det. Det berättas att Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, Imam Abu Hanifa, inte sträckte ut sina fötter någon gång mot sin lärares hus. Inte mot sin lärare, mot sin lärares hus, fast han var hemma i sitt eget hus. Inte i skolan. Hans lärare Hamad, Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala, levde flera kvarter bort. Det är som att jag sitter här och så är min lärares hus några gator ner och jag sträcker inte fötterna ditåt i respekt. Det är adab från hjärtat. Ingen ser honom förutom Allah, men det är någonting från hjärtat. Han skäms att sträcka fötterna framför hans lärares hus. Men alltså, idag har vi många tyvärr muslimska bröder och systrar som sträcker fötterna mot Kaaba, mot Qibla, mot Koranen. Det är ingen adab. Och det är inte taqwa att göra så. Så att inshallah ta'ala, om man vill ta nytta så måste man, om man vill ha kunskap, måste det göras tillsammans med adab. Och det finns böcker specifika i detta ämne. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala i Ihya Ulumuddin har ett kapitel inshallah. Och även Imam Nawawi, Muqaddimat al-Majmu'. Imam Nawawi har en stor verk som kallas för Sharh al-Muhadhab al-Majmu'. Dess för och dess muqaddima är egentligen en bok. I den, den är jättevacker och beskriver mycket av de här viktiga adab. Det finns även en bok som heter Al-Alim wal-Muta'allim al-Zarnuji, som är också översatt till engelska, som man kan inshallah ta'ala få nytta av de här adab. Den här adab, Ta'lim al-Muta'allim, Ta'lim al-Muta'allim. Och den här adab fanns redan från profetens tid sallallahu alaihi wasallam. Det är ingenting som människorna hittade på. Den adab indikeras till exempel i hadith Jibril alayhi salam, Gabriel hadithen, som ni säkert känner till. När Jibril alayhi salam kom in och satte sig och började fråga profeten sallallahu alayhi salam några frågor. Hur satte han sig mot profeten? Är det någon som vet? Sträckte han ut sina fötter mot honom? Knä mot knä. Knä mot knä, det är adab. Adab. Han har inte behövt sitta så, han kunde sitta på annat sätt. Och att de som nedtecknar hadithen berättar exakt hur han satt, det är för ett syfte. Och till och med hans klädsel beskrivs. Hur han var klädd, kritvita, rena kläder, indikerandes renligheten. Sättet han satt på, sättet han frågade på, sättet det svarades på, allt det handlar om adab. Att sahaba satt bredvid och bara tyst lyssnade är adab. Ingen avbröt. Vadå? Vad är... Va? Vem är du? Var kommer du hit och frågar profet? Ingen sa så. Utan de väntade tills han gick. Och så vände de sig till profeten. Vem var detta? Adab. Det berättas även att när profeten sallallahu alaihi wasallam brukar tala, så satt sahaba så som att det var fåglar på deras huvud. Det vill säga i ödmjukhet och utan att röra sig. De sa vi skämdes till och med att titta på honom sallallahu alaihi wasallam. De skämdes att ställa frågor. De väntar på att beduinerna skulle komma utifrån stan och ställa frågor. Och jag har hört från några av de lärda. De säger västerlänningarna är dagens beduiner. Det är därför de lärda inte håller dem för mycket till ansvar när de inte har så mycket äder. Ett annat exempel på adab är det som beskrivs i Mustadrak al-Hakim al-Tabarani, att Imam Zayd bin Thabit, Sayyidina Zayd bin Thabit, en av de stora följeslagarna, en av de lärda bland följeslagarna, bland sahaba, en dag skulle stiga på sitt riddjur. Och Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Abbas är profetens kusin. Men han var av de yngre sahaba. Han var en ung sahabi. Medan Sayyidina Zayd bin Thabit var en av de äldre och en av de lärda. Så Sayyidina Abdullah ibn Abbas kommer och hjälper Sayyidina Zayd bin Thabit att stiga på djuret. Och hjälper honom sätta foten i stigbygeln. Och när han gör detta så säger Sayyidina Zayd: sluta, lämna detta, jag ibn Ammi Rasulillah. Du som är kusin till Rasulullah, gör inte så. Och då säger Sayyidina Abdullah ibn Abbas, han säger: men så har vi befallits att göra med våra äldre, med våra lärda och våra äldre. Med ulemaina och kubaraina. Och då tar Sayyidina Zayd bin Thabit Abdullah ibn Abbas hand och pussar den. Och säger: och så har vi befallits att göra med profetens familj. Titta vilken adab. mellan sahaba, inte bara till Rasulullah utan mellan dem själva. Profeten sallallahu alaihi wasallams adab till Sayyida Fatima. Sayyida Fatima, hans dotter, när hon kom in, när hon kommer till hans hus, till hans hem, så reser sig profeten sallallahu alaihi wasallam upp. Han ställer sig för henne, ställer sig upp för henne, går och tar emot henne, tar i hennes hand, pussar henne och sätter henne på sin plats. Vilken adab är det till ens dotter? Vem av oss gör det till våra döttrar idag? Eller till våra systrar, eller till våra fruar? Och sen så förväntar man sig, ja, de har ingen adab, barnen nu för tiden har ingen adab. Ja, men de har inte lärt om det. De har inte själv praktiserat det. Hur förväntar du dig att de ska göra det? Profeten sallallahu alaihi wasallam lärde Sayyida Fatima detta, och hon sen implementerade detta också när han kom till henne, radiyallahu ta'ala anha. Så adab är någonting väldigt viktigt som visas väldigt mycket i profeten sunna sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Inshallah ta'ala, med de här sakerna så har man fått i alla fall ett steg in för hur man kan ta nytta, hur man inshallah ta'ala tar kunskap på bästa sätt. Vi börjar med att läsa brevet nu inshallah ta'ala, som Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala författade som svar på frågan. Och han säger, Bismillahirrahmanirrahim. اعلم أيها الولد المحب العزيز أطال الله تعالى بقاك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي وإن لم تبلغك فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية. إمام الغزالي börjar och säger, du ska veta, أيها الولد المحب العزيز, kära och älskade son, kära och älskade son. Och detta är utav lärarens adab gentemot hans elever, att se dem som sina söner och döttrar. Självklart, allt detta vi har nämnt gäller inte bara män och killar, utan lika mycket kvinnor. Och vi har tyvärr tappat gentemot nivån, kunskapsnivån hos kvinnor. Men inshallah ta'ala att det börjar ta sig igen, för alhamdulillah så ser vi att kvinnorna idag inshallah är mer aktiva än män. Inshallah ta'ala att kunskapsnivån eller studier, kvinnor som studerar islam inshallah ta'ala, och börjat öka. Och jag vet att det finns i Syrien ett hundratal, nu vet jag inte, Allah, Allah underlättar för Syriens folk och befriar dem från de bördor som de upplever. Att det fanns i alla fall till innan kriget hundratals kvinnor som memoriserar, som har memoriserat de sex böckerna av hadith. Hundratals kvinnor som memoriserar de sex böckerna av hadith. Inte bara Koranen, inte bara Sahih Bukhari, utan Sahih Bukhari och Muslim och Tirmidhi och Abu Dawud och Nasai och Ibn Majah. Så inshallah ta'ala, det inshallah kommer även till våra systrar här i våra länder inshallah ta'ala. Så han säger, i'lam ayyuha al-walad al-muhibb al-aziz, du ska veta kära älskade son. Och det här att man kallar eleverna för söner eller döttrar är taget från profeten sallallahu alaihi wasallam, då han sa, innama ana lakum mathalul walidi li waladih, jag är till er så som en pappa till sina barn. Och en annan riwaya, bi manzilatil walid yuallimakum, jag är till er så som en far som lär er. Så att det här att man ser elever som ens barn, det är någonting som är taget från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna, och en del av den adab, det uppförandet som de lärda har gentemot deras elever. Och sen gör han dua åt honom. Han börjar med dua. Och det är för att indikera hans rahma, hans shafaqa, hans välvilja, att han vill honom väl. Och han säger atala Allahu ta'ala baqaka bi ta'atihi. Må Allah subhanahu wa ta'ala förlänga ditt liv i hans lydnad. Wa salaka bika sabila ahibba'ihi, sabila ahibba'ihi. Och må han låta dig vandra på den väg som han låter sina älskade vandra på. Du ska veta att det sanna rådet skrivs från den profetiska källan, min ma'din al-risala. Det vill säga att sanna råd i religionen för hur vi ska göra, vad vi ska göra, hur vi ska göra det, tas från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antingen genom Koranen eller genom sunna. Och all kunskap som är utav värde för oss härleds från de källorna. Och det är därför Imam al-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu sa al-ilm wa qala Allah wa qala Rasulullah. Kunskap är vad Allah har sagt och vad profeten s.a.w. har sagt. Och de lärdas uppgift är inte att komma med någonting nytt. De lärdas uppgift generation efter generation är att förtydliga, är att implementera, är att förklara för oss, förenkla för oss det som Allah och hans sändebud har sagt. Det är inte att de kommer från med sina egna idéer och tankar, utan de försöker underlätta och förenkla för oss och göra tillgängligt för oss det som finns i Koranen och Sunnan. Och vi kommer säga att varenda avsnitt som Imam Ghazali, varenda råd han ger, rahimahullah ta'ala, är grundat antingen på någon vers från Koranen eller från någon hadith från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingenting är från honom själv. Och detta är ett tecken på Imam Ghazalis ödmjukhet. Han säger inte jag ska ge dig råd, utan han säger det bästa rådet finner du i Koranen och Sunna. Men jag ska hjälpa dig att du ska nå detta, att du ska få tag i dessa råd, inshallah ta'ala. Vi stannar här för salat, fortsätter efter salat inshallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ja. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala började som sagt med brevet genom att göra dua och visa och säga att detta, alla de här råden som kommer inshallah ta'ala, som finns i denna skrift, är tagna från profeten sallallahu alaihi wasallams källa. Och han säger in kana qad balagaka minhu nasihatun fa ayu hajatin laka fi nasihati. Om det är så att du har fått råd från profeten sallallahu alaihi wasallam, vad har du för orsak att ta råd från mig? Vad har du för behov av mina råd? Vad är mina råd när det finns profeten sallallahu alaihi wasallam? Och det är också tecken på ödmjukhet av Imam Ghazali. Och han säger sedan وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْكَ فَقُلْ لِي. Om du inte har fått några råd från profeten sallallahu alaihi wasallam, säg då till mig مَاذَا حَصَّلْتَ فِي هَذِهِ السِّنِينَ الْمَاضِيَ. Vad har du gjort under alla de här gångna åren? Så länge du har studerat och så länge så mycket böcker du har läst, vad är det till för om du inte har tagit råd för hur du ska leva från profeten sallallahu alaihi wasallam? Och det är också indikerandes till oss i varför vi läser det här och söker kunskap, att vi gör det med avsikt inshallah ta'ala för att ta råd från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och implementera det. Han fortsätter och säger ayyuha al-walad, kära son. Och boken kallas ayyuha al-walad, kära son, för att inför varje stycke och varje råd han gör så säger han ayyuha al-walad, kära son. Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ummatahu qawluhu alamatu i'radillah ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Wa وإن امرأة ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته. ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. Denna hadithen är en hadith som har återberättats i olika samlingar, egentligen i tre delar. Den första säger att tecknet för att Allah subhanahu wa ta'ala har övergivit en människa är att människan sysslar med det som inte berör honom eller henne. Att du sysslar med sånt som inte berör dig. Och hadithen fortsätter och säger, och en människa vars en stund, en liten stund av denna människans liv slösas bort i annat än vad som det är ämnat för, i annat än vad vi är skapade för, denna människan förtjänar inte annat än att känna ånger på domedagen. Och den som fyller 40 år och vars onda eller vars goda handlingar inte överstiger ens dåliga handlingar, denna personen ska förbereda sig för elden. En svår hadith. Speciellt om man är över 40 år. Självklart är det, inshallah, att det inte är så svårt. Det är inte så svårt. Det är mycket lätt. Om du gör något fel, gör tauba efteråt. Ångra synden. Och det är som att du inte har gjort den. Tvärtom. Den blir en god handling. Och på det sättet, varje gång du gör någonting fel, varje gång du gör en synd, gör tauba. Ångra dig. Be Allah om förlåtelse, så är du säker på att du i alla fall är 50-50. Sen behöver du bara göra lite bra saker, så är det över. Så har du mer goda handlingar än dåliga. Men början på hadisen är väldigt viktig. Och det är en hadith som även är återberättad i mer autentiska kedjor. På ett annat sätt där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: min husni islamil mar'i taku ma la ya'nih. Utav en människas fullkomligande av islam är att lämna det som inte berör den. Det vill säga, en människa fullkomligar sin islam, sin religion, genom att lämna det som inte berör dig. Varför är det så viktigt? Vissa av de lärda sa att denna hadithen är en av de absolut viktigaste haditherna i islam. Varför nämner Imam Ghazali detta? Jo, han säger för han visar oss vad som är ett av de största hindren för att ta sann kunskap, för att ta nytta av ens kunskap. Att syssla med sånt som inte berör dig. Som vi talade om innan, att syssla på forum och diskussioner och så vidare. Vad är resultatet utav det? Jo, att man slösar massa tid som man istället kunde tillägna på bra saker. Och detta är tyvärr ett av våra största misstag, att vi slösar tid på sådant som vi inte borde slösa tid på. Och vad som händer, resultatet med detta slöseri, av detta slöseriet av tiden, är att vi förlorar både dunja och akhira. Både dunja och akhira. Vi lever i väldigt tillfälliga. Vissa lever 20 år, 30 år, 40 år. Tiden, vi lever som sagt väldigt korta liv, och tiden är vårt kapital. Det är det som Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss. Och det är det som vi har i detta liv som vi kan utnyttja. Och allt vi gör kommer vi hållas till ansvar för. Allt vi säger, allt vi gör, allt vi hör kommer vi hållas till ansvar för. Allah subhanahu wa ta'ala säger: inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Alla de ting är vi frågna om. Tamam? As-sam'a, vår hörande, vad vi lyssnar på. Vår basar, vad vi tittar på. Vår fu'ad, vårt hjärta och dess tillstånd. Alla de tingen är vi frågade om. vad vi gör, vad vi säger, vad vi hör, vad vi lyssnar på, vad vi ser på. Allt det är vi, hålls vi till ansvar för. Det är väldigt viktigt att förstå detta. Och därefter se till att förvalta ens tid på bästa sätt. För att den som är upptagen med det som inte berör dig, om du är upptagen med något som inte berör dig, då kommer du förlora tid på det som, du som verkligen berör dig. Tiden kommer gå på sådant som inte det borde gå till. Och detta inkluderar även kunskap. Och det är därför Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala, tar upp det just i detta fallet. Att det finns mycket av kunskap som inte berör dig, som inte du borde lägga ner tid på. Och detta kan vara ett hinder för dig. Ett hinder för dig i dina studier och ett hinder för dig i vägen till Allah subhanahu wa ta'ala. Därför är det viktigt att man sysslar med det som verkligen berör en. Och hur vet man vad som verkligen berör en? Jo, genom att fråga de lärda. Genom att fråga de lärda. De har gått igenom det som du går igenom. De har redan provat att vandra på vägen. Fråga dem och de kommer leda dig på vägen. Och säga till dig att detta berör inte dig. Gå inte in på detta just nu. Ta dig inte an detta just nu. Det kommer en tid då du kan syssla med detta. Det finns en tid och en plats för allting. Man ska inte ta ut saker och ting i förväg. Och den som slösar bort sin tid på sånt som inte berör honom, den personen kommer känna stor ångar på domedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger en annan hadith: "Ashaddu an-nasi hasratan yawm al-qiyamah rajulun amkanahu talab al-ilmi fi ad-dunya fa lam yatlubhu." En de som kommer känna störst ånger på domedagen är den person som hade möjlighet att söka kunskap men inte sökte det. De här personerna som har haft möjlighet att söka kunskap som inte har gjort det, de kommer känna stor ånger på domedagen. Stor ånger. Han fortsätter sedan, Imam Ghazali säger, han säger: "Wafi hadhihi nasihatun, wafi hadhihi nasihati kifayatun li ahli al-ilm." Och i detta första rådet, det är i sig egentligen tillräckligt för dem utav kunskap, med dem med insikt. Man borde utav detta första rådet förstå och handla enlighet med denna och lyckas. Att bara lämna det som inte berör dig. Här är också en annan viktig sak att tänka på. Många säger, ja men jag får nytta utav det, då kanske det berör mig. Nej, det är inte så. Sharia kollar inte på saker och ting, dömer inte saker och ting bara ifall det finns nytta i dem. Utan sharia kollar, finns det alternativ där det är mer nytta i det. Till exempel, det finns viss nytta att titta på YouTube. Alltså titta på islamiska grejer på YouTube, va? På att lyssna på någon föreläsning. Det finns nytta. Men finns det något som har större nytta än det? Det är så sharia bedömer. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver i Koranen att det finns till och med nytta i alkohol och spel, gambling, kumar. Men skadan av det är större. Så det är inte bara att titta med ett öga och se ifall det finns någon nytta. Man kan säkert finna någon slags nytta i det mesta. Nej, man måste väga och kolla vad alternativkostnaden är, som ekonomerna säger. Opportunity cost. Vad kostar det dig för att göra detta nu? Vad är det du utelämnar genom att sitta och titta på YouTube? Genom att sitta på Facebook hela dagarna? Jo, du utelämnar koranläsning. Du utelämnar studier, lära dig arabiska för att kunna förstå Koranen. Du utelämnar handlingar, att handla i enlighet med Koranen genom salat, genom dhikr. Det är väldigt mycket. Besöka dina vänner, dina släktingar, dina grannar. Den som lämnar, och jag frågade faktiskt Habib Omar, hafizahullah, jag frågade honom, vad ska man ge för råd till ungdomarna där hemma, alltså här i Sverige? vad ska man ge för råd gällande internet och de här sakerna? Då sa han, säg till dem, den som kan lämna det helt bör lämna det. Den som kan lämna det helt bör lämna det. Vi har klarat oss i tusentals år utan det. Varför helt plötsligt är vi beroende? Den som kan lämna det helt bör lämna det. Och den som inte kan, led dem till de bra sidorna. Rekommendera bra sidor. Men man ska kämpa för att slita sig loss därifrån. Syssla istället med riktig kunskap, med läsning, med studier av Koranen. Handlingar i enlighet med Koranen. Och en av bröderna frågade Habib Omar också. Han frågade om att titta på film. Är det haram eller inte? Är det haram att titta på film? Han tittar på honom. Jag hade gärna velat vara där. Bara se Habib Omars grimat. Men han tittar på honom, sa han. Och sen sa han, att titta på film, det är hijab. Fauqa hijab. Fauqa hijab. Fauqa hijab. Fauqa hijab. Fauqa hijab. Fauqa hijab. Han sa, titta på film, det är en slöja mellan dig och Allah. För den är en slöja till, sju slöjor mellan dig och Allah. Så han sa, okej, titta på dokumentär. Han sa, det är några slöjor mindre. Varför? Det finns bättre saker att göra. Det finns bättre saker att lägga ner vår tid på. Ayyuhal walad. Kära son, an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha li'annaha fi madaqi muttabi'il hawa murran idh al-manahi mahbubatun fi qulubihim 'ala al-khusus liman kana taliban 'ilmi ar-rasmi mushtaghilan fi fadli an-nafsi wa manaqib ad-dunya fa innahu yahsabu أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه وأنه مستغن عن العمل وهذا اعتقاد الفلاسفة سبحان الله العظيم لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. Han säger, det är lätt att ge råd. Du frågade om råd. Det är lätt att ge råd. Att ge nasiha är mycket lätt. Wal mushkilu qabuluha. Problemet är dock att ta emot det. Problemet är att ta emot det. För li'annaha fi madaqi muttabi'i al-hawa murran. Varför? För att rådet smakar bäst för de som gillar att följa sina begär. De som älskar att följa sina egna begär. Att få ett råd, det smakar mycket bäst. Varför? För vi har en nafs. Denna hawa, detta begär, det kommer från egot, från människans nafs. Och detta egot, dess karaktär är att inte vilja bli tillsagt. Det berättas när Allah subhanahu wa ta'ala skapade egot, så sa han till den, kom. Och egot gick. Och han sa till egot, gå. Och den kom. Vad Allah än sa till den gjorde tvärtom. Så Allah sa till egot, jag nafs. Vem är du? Vem är jag? Egot sa, du, jag är jag. Så Allah subhanahu wa ta'ala tog och straffade egot och kallade på den igen. Och sa, jag nafs, vem är du? Vem är jag? Och egot sa, du är du? Jag är jag. Så Allah subhanahu wa ta'ala tog egot och lät den svälta, känna hunger. Och kallade på den en sista gång och sa, jag nafs, vem är du? Vem är jag? Nafsen sa, du är min herre och jag är din tjänare. Efter att få känna hunger. Efter att få lite disciplin, lite rening. Fram tills dess så vill nafsen vara den som bestämmer. Du, jag är jag. Och så är det hos oss alla. Och ni vet hur det är när man ska säga till någon, gör inte så. Det är som att du säger, gör så. Det hade nog varit bättre att säga till dem, gör ännu mer. Kanske de hade slutat, varför jag tvärtom. Och det lär oss ett antal saker i hur man ska göra, ge nasiha. Och nafsen är mycket, alltså, det tar aldrig slut. Nafs först och främst vill bestämma över sig själv. Ingen ska säga till mig vad jag ska göra. Jag är fri. Din skapare, ja, jag är fri. Jag bestämmer själv när jag vill börja be. Jag bestämmer själv när jag vill ta på mig slöja. Jag bestämmer själv när jag vill börja fasta. Ja, men det är din skapare som säger. Ja, det är ingen som kommer tvinga dig, men det är din skapare. Det är han som har skapat den nafsen. För ett syfte. Men du har låtit nafsen ta över dig. Och nafsen slutar inte med att vilja bestämma över sig själv. Nafsen vill även bestämma över andra. Och det är den egenskapen den har. Du ska först bestämma över dig själv, sen minsta tillfälle du får ska du börja bestämma över andra och säga till dem vad de ska göra och inte göra. Det går så långt så att nafsen utropar sig till en gud. Firaun, han sa, وَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Han sa, jag är er högsta herre. Han utropar sig själv till Gud. Och Allah subhanahu wa ta'ala frågar oss ifrån, أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى. Har du sett? أَرَأَيْتُمْ. Det var versen. أَرَأَيْتَ vem är Hafid? Har ni sett dem som tar deras egon som Gud, som gudom? Det vill säga, lyder de i allting? Allah frågar oss, har ni sett dessa? Ja, vi ser dem varje dag i spegeln. Som lyder sin nafs. Ja? Gör inte det, jag orkar inte gå dit, jag orkar inte göra det. Följer nafsen, lyder nafsen. Och nafsen kommer leda dig till synder utan tvekan. För den följer begär, den vill ha fysiska, den materiella tillfredsställelsen. Allah subhanahu wa ta'ala skapade nafsen för ett syfte. Och det var överlevnad. Det är att utan nafsen så hade vi inte känt hunger. Utan nafsen hade vi inte känt sexuellt begär. Utan de här känslorna kan vi inte överleva som människa. Det är den juriska delen inom oss, den fysiska delen. Och den är verklig. Men det viktiga är att det inte ska ta över oss. Vi ska kontrollera nafsen, inte nafsen kontrollera oss. De här instinkterna och begären ska inte kontrollera oss. Då blir vi som djur, och värre än djur. Hon kall an'am bal adall. Ulaika humul ghafilun. De är som boskapsdjur, nej, de är värre. Ulaika humul ghafilun. De som är glömska, de som inte minns Allah subhanahu wa ta'ala. Varför är de värre än boskapsdjur? Jo, för boskapsdjuren görs vad de är ämnade till att göra. Du ser inga kor förstöra miljön. Ha? Du ser inga får gå ut och sprida fasad på jorden. Men du ser många människor göra det. Därför är vi värre än dem. Om vi inte uppfostrar våra egon och renar våra egon för att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Så han sa att nasiha är mycket svårt, för mycket lätt att säga, men det är svårt att ta emot. Och det också borde lära oss någonting i hur vi förhåller oss till andra. När du ser någon göra fel, säg inte till dem, nej, gör inte. Det funkar inte. Säg inte, nej, achi, det är haram, vad gör du? Det är haram, men säg inte det på det sättet. Ge istället positiva alternativ. Du ser någon göra någonting haram, någon äter haram, säg, jag ska ge dig ett alternativ som smakar bättre än det du äter. Kom, jag ska bjuda dig, så ska du säga att det finns bättre än det du äter som är halal. Ge positiva alternativ. Och det är jätteviktigt, särskilt för våra barn och ungdomar. Du kan inte säga till barnen hela tiden, nej, gör inte, nej, gör inte. Det är inte så du uppfostrar. Nej, gör inte, nej, gör inte. Utan ge dem alternativ. Istället för att säga, nej, titta inte på det här programmet. Så ser du till att de har bra program att titta på. Att de har bra vänner att umgås med och leka med. På ett positivt sätt uppmuntra. Istället för att bara säga, nej, nej, nej. Så att ta emot nasiha är svårt, för det smakar bäst hos dem som följer sina begär. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim. För att de här människorna, det som är förbjudet, det är älskat. De älskar det med hjärtat. Deras hjärtan älskar de här sakerna. Så du kommer och säger till dem, nej, gör inte. Det är klart det kommer smaka bäst för dem. Kämpa med hjärtan. Få de här hjärtan att älska Allah och hans sändebud. Och att inte längre älska de här förbjudna sakerna. Låta dem förstå att det som är förbjudet är till deras skada. Det är de som förlorar på det. Det är vi som förlorar på att göra det. Allah subhanahu wa ta'ala har varken nytta eller skada av vad vi gör och inte gör. Han är den som är fullkomlig, som inte påverkas av sin skapelse. Det är vi som skadas eller tar nytta av det vi gör. Han säger, det är särskilt svårt för att ta nasiha, acceptera nasiha, för de som är talibul ilm al-rasmi. De som är studenter, elever. Särskilt för dem inom sharia, ulema eller tullab al-ilm, men alla slags utbildade människor. Ju mer utbildad en människa är, desto svårare är det för dem att ta emot råd. Varför? För arrogans är tyvärr ofta någonting som följer med kunskap, för att det är fel slags kunskap. Arrogansen gör det väldigt svårt för att acceptera någon, att någon säger till dig någonting. Fast du är helt okunnig i det om ämnet. Nej, jag är professor. Ja, men professor i vad? Professor i språkvetenskap. Ja, men jag snackar inte om språkvetenskap. Jag snackar om din, halal och haram. Nej, jag vet bättre. Arrogans. Arrogans till en nivå av irrationalitet som man inte... Det är så irrationellt, men man förstår inte sig på det när man väl är i den sitsen. Man tänker, jag är professor, han ska, jag vet bättre. Jag är doktor. Ja, du är doktor i medicin. Du är inte doktor i sharia. Och det är någonting som man lär sig när man studerar sharia. Att det är jätteviktigt att var och en sysslar med det de är specialiserade på. Du kan vara alim i fiqh, fullständig jahil i tafsir. Okunnig, en ami. Du studerar grunderna bara. Du kan vara alim i hadith utan att ha någon kunskap i fiqh. Och det är viktigt, och det är särskilt viktigt att för muslimer också, just i denna fråga, att veta att man frågar vissa slags frågor, man frågar rätt frågor till rätt personer. Frågar inte om sharia till vem som helst. Precis som du inte frågar om medicin till vem som helst. Och de muslimska rättslärda har aldrig gjort på detta sättet. De muslimska rättslärda, när det handlar om någon sjukdom och de vill ge någon fatwa, kan man fasta om man är diabetiker. Då vänder sig den muslimska alimen lärda till en doktor och säger, du, det är din sak, det är din tachassus, det är din specialitet. Säg till mig, skadar fastan den här personen? På vilket sätt skadas han? Och sen utifrån det gör en fatwa. Han tar inte läkarens jobb, läkaren tar inte hans jobb. Men som sagt, det är svårt att när man väl har fått en ställning inom en viss kunskap, den kibbel som kan medfölja gör det svårt för en att acceptera någonting från någon. Och det är någonting som Imam Ghazali pekar på här. Någonting vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda oss från. Han säger, varför är detta så svårt, särskilt för dem som har studerat sharia och kunskap? Han säger, فَإِنَّهُ يَحْسَبْ أَنَّ الْعِلْمَ الْمُجَرَّدْ لَهُ. Den här människan tror att endast kunskap, det vill säga kunskap utan handling, så att endast kunskap ska rädda honom eller henne. De tror att räddningen finns endast i kunskap. Jag har studerat, jag kommer till Janna. Nej, det är inte så. وَأَنَّهُ مُسْتَغْنِنْ عَنِ الْعَمَلِ. Och att han eller hon inte behöver handla i enlighet med denna kunskap. وَهَذَا اِعْتِقَادُ الْفَلَاسِفَ. Detta är vad filosoferna tror, eller trodde i alla fall. Filosoferna trodde att de kunde sitta och komma fram till rationella verkligheter eller metafysiska verkligheter och att det räckte. Man behövde inte handling. Man behövde inte handling för att lyckas. Och Imam al-Ghazali säger att så är inte fallet. Handling är minst lika viktig som kunskap. De lärda säger att om du får en gäst hemma hos dig, om du får en gäst hemma hos dig och du vet att den här gästen är hungrig och du vet att den här gästen kommer bli mätt om du ger honom mat, men du struntar i att ge honom mat. Du bara vet det, alhamdulillah. Blir den här gästen mättad eller får han gå hungrig? Han kommer få gå hungrig. Endast att veta, endast att avse till och med, ja, jag avser, inshallah han blir mätt någon gång. Det hjälper inte utan handlingar. Det måste till med handling. Vi måste handla i enlighet med det vi vet och det vi lär oss, inshallah ta'ala. لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به يكون الحجة تكون الحجة عليه أكد. Har inte den här personen förstått att den som inhämtar kunskap, om han inte handlar eller hon inte handlar i enlighet med denna kunskap, att beviset mot dem på domedagen blir ännu större. Beviset mot den som vet är större än mot den som inte vet. Har han inte hört profeten sallallahu alaihi wasallam säga, den som straffas hårdast på domedagen är den som är lärd men inte tar nytta av sin kunskap. Den som är lärd utan att ta nytta av sin kunskap, det vill säga inte handlar i enlighet med denna kunskapen. وَرُوِيَ أَنَّ الْجُنَيْدِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ رؤيا في المنام بعد موته فقيل له ما الخبر يا أبا القاسم لبرتصات الإمام الجنيد البغدادي إمام جنيد البغدادي إن أفضل ستورة علماء وستورة إمامنا من أهل التصوف وإن سمى رسبكتيرا دو علا إن أفضل ستورة بولي دم إترو إن ريتنس كوبنا لبرتصات نون سوب هنوم يندرام إفتحان يكبوت. Och de frågade honom, vad hände med dig, ja Imam Junaid, ja Abu al-Qasim? Vad hände med dig när du dog, efter du dog? Och han svarade, قال, طاحت تلك العبارات وفنيت تلك الإشارات وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. Han sa, alla de sakerna vi sa och snackade och diskuterade, allt det är försvunnet. Allt det försvann, borta. وَفَنِيَتْ تِلْكَ الْإِشَارَاتِ. Allt det vi upplevde och vi såg och allt det försvann. För när finns ingenting kvar utav det. وَمَا نَفَعَنَا. Och vi fick inte nytta utav någonting إِلَّا رُكَيْعَاتِ. Förutom några raka'at av salat som vi gjorde i mörkret av natten. Salat ut-tahajjud. Det var det enda som räddade mig. All kunskap, alla böcker jag skrivit, alla lektioner jag har gett, all kunskap jag har spridit, det enda som var för min nytta, det kanske var till andra, vi tar väldigt stor nytta. Men för han var nyttan några rak'at som han gjorde i mitten i mörkret av natten. Handling. أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. Kära son, Var inte bankrutt när det gäller handlingar, när det kommer till handlingar. Muflis, säger man bankrutt på svenska. Bankrutt, va? Ja. Finns inget bättre ord för det? Bank. Bank. Var inte bank. Bank låter så snarare. Utblottad. Allah. Vi får fråga någon som är duktig som proffs på mig. La takun min al-a'mal muflisa. När det gäller handlingar, var inte pank eller bankrutt eller tom. Stå inte tom. Kom inte till Allah på domedagen utan handlingar. Och hur blir man muflis? Profeten sallallahu alaihi wasallam frågade en gång as-sahaba. Han sa, atadruna man al-muflis? Vet ni vem det är som är bankrutt? As-sahaba svarade, de sa, ja Rasulullah, det är den som inte har dinar och dirham. Han har inga pengar. Den personen som inte har pengar, den personen är bankrutt. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa nej. Inna al-muflis min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dam hadha wa daraba hadha fayati hadha min hasanatihi وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Vem är den som är sannoliken i bankrutt? Vem är den som sannoliken i bankrutt? Han sa, det är de från min umma som kommer på domedagen med salat, med böner och med sång. De har fastat. Och med zakat, de har betalat sin zakat. Men de har svurit mot denna personen. Och talat illa om denna personen. Baktalat denna personen. Tagit någon persons egendom utan rätt. Tagit någon persons liv utan rätt. Och sedan så kommer Allah subhanahu wa ta'ala ta från denna personens hasanat, hans goda handlingar. Och lämna till den personen han har talat illa om. Lämna till den personen han har tagit någonting från. Till slut kommer inte den här personen ha någon hasanat kvar. Och fortfarande är han skyldig människor saker och ting. Så Allah subhanahu wa ta'ala kommer ta från deras misstag och lägga på honom. Och till slut tas han och slängs in i elden. Det är han som är bankrutt. Imam al-Ghazali sa, la takun min al-a'mali muflisa. Var inte utav dessa. Wa la min al-ahwali khaliya. Och var inte utan tillstånd. Gör inte handlingar utan skäl. Du ska göra handlingar. Men gör inte tomma handlingar. Se till att dina handlingar har innebörd och mening. När du gör salat, gör det inte som gymnastik. Som ett par rörelser och övningar. Se till så du ber till Allah, talar till Allah med hjärtat. De säger, de lärde att vår qibla, vi vänder vårt ansikte mot Mekka. Mot Al-Kaaba. Men ditt hjärta ska vara vänt mot Allah. Dina handlingar ska inte bara vara fysiska handlingar. De ska vara fyllda med någonting. Med tillstånd. Med känsla. När profeten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam satt och bad hela natten. Och Sayyida Aisha frågade, ja Rasulallah, du är den som är förlåter allt förgånget och allt som ska komma utan synd. Varför ber du så mycket? Han bad sallallahu alaihi wasallam så mycket så att hans fötter svullnade upp. Varför ber du så mycket? Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa, ska jag inte vara abden shakuran? Ska jag inte vara en tacksam tjänare? Ska jag inte vara en tacksam tjänare? Han bad i tacksamhet. I tjänarskap, i obodia. Han var en slav. Han bad med de känslorna. Och vi har annat att be för också, förlåtelse. Be förlåtelse för de synderna vi gör. Att ha det i hjärtat medan vi ber. Inte bara göra det som tomma rörelser. لا تكن من الأحوال خاليا وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. Och du ska vara säker, yakin, viss om att endast kunskap inte räddar dig. Endast kunskap räddar inte någon. مثاله لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى وكان الرجل شجاعا وأهل حرب فحمل عليه أسد عظيم مهيب فما ظنك هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ Han säger liknelser nu, han ger liknelser, Imam Ghazali. Han säger om du är ute i en öde mark och du har 10 svärd med dig och andra vapen med dig och ett stort, vilt, skrämmande lejon ska anfalla dig. Tror du att du räddar dig själv genom att bara ha vapnen där utan att använda dem? Det handlar inte bara om att ha kunskap, det handlar även att använda. Endast kunskapen räddar ingen. Du måste handla i enlighet med kunskapen för att bli räddad. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهَا لَا تَدْفَعُ إِلَّا بِالتَّحْرِيكِ وَالضَّرْبِ. Det är allmän kunskap om att lejonet kommer inte fly förutom genom att röra på svärdet och att slå med det. فَكَذَا لَوْ قَرَأَ رجل مئة ألف مسألة علمية تعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. På samma sätt, en person som läser 100,000 frågor om ilm, diskuterar hela natten, om du inte använder dig utav denna kunskapen så får du ingen nytta utav det. ومثاله أيضا, ett annat exempel, لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبين والكشكاب فلا يحصل البرء إلا باستعمالها. Samma sätt är det en människa som blir sjuk med feber. Det är någon särskild safrawi, antagligen gulsjort eller något liknande. يكون علاجه بالسكنجبين. Det är några mediciner. Den här människan är sjuk och det finns mediciner. Han känner till medicinerna, hon känner till medicinerna, men använder inte dem. Blir den här människan frisk? Nej. Det räcker inte bara med kunskap, utan man måste även använda. Sen nämner Imam Ghazali en dikt på persiska. Är det någon som kan persiska? Ingen som kan persiska. Han säger Karma du hazar ritl bimayi tamana tamana khuri nabashatu shaydai. Det betyder, de översatte, jag kan inte persiska. Det betyder att om du häller upp mycket, jag minns inte mängden, den exakta översättningen finns inte. Om du häller upp en stor mängd vin, häller upp vin, men inte dricker utav den, så kommer du inte bli påverkad. Och de lärda använder ofta vin i poesi och så vidare. Det är inte att de tillåter att man dricker vin eller så, utan det handlar om att det är ett språk för att det verkligen påverkar, att det blir rusande i kärlek och så vidare. Det är olika anledningar för varför de lärde använder vin i poesin. Inshallah, det kommer finnas vin, säger de lärde, i paradiset som inte blir rusande. Så det kanske är det slags vinet de talar om. Inshallah. Med innebörden och betydelsen helt enkelt att du kan inte erhålla någonting och få någon nytta om du inte handlar i enlighet med det du lär. أيها الولد لو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وقوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إمام الغزالي säger vidare att även om du studerar i 100 år och samlar 1000 böcker så kommer du inte att utsättas för Allahs rahma om du inte utövar och praktiserar det som finns i de böckerna. Om du inte praktiserar och handlar i enlighet med det som du lär dig. För att Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, människan erhåller inte mer än det den har gjort. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, den som önskar att träffa sin Herre ska handla, göra goda handlingar. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, det är en belöning för det som de erhöll, de handlingarna som de gjorde. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, de som tror och gör goda handlingar, för dem är ett paradis. För dem är paradiset deras boplats. Och de kommer vara där för evigt utan att någonsin vilja ha någonting annat. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, förutom dem, det vill säga, människan är förlorad förutom den som ångrar sig och tror på Allah och gör goda handlingar. Och det finns många verser i Koranen som talar om vikten av goda handlingar. Och det räcker alltså inte bara med iman och ilm, utan du måste även ha amal. Allt detta handlar om amal. وما تقول في هذه الأحاديث بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وكان سيفا سيدهم حديثا the prophet sallallahu alaihi wasallam said that Islam is grounded for 5 through spesialisen och sala och zaka och fasta i ramadan och hajj för den som har möjlighet. Och Imam al-Ghazali säger att iman, tro, är qawlun bil lisani wa tasdiqun bil janani wa amalun bil arkan. Tro är att du uttalar med tungan, bekräftar med tungan och övertygelse i hjärtat och handling i, med kroppen, att man handlar. Wa dalil al-a'mal akthar min an yuhsa. وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته لأن رحمة الله قريب من المحسنين هذا någonting som är mycket viktigt som Imam Ghazali sen talar om han säger bevisen för handlingar och dess vikt är jättemånga i Koranen och även om det är så att människan träder in i paradiset genom Allah subhanahu wa ta'alas givmildhet så är det inte förrän man har förberett sig för att ta emot Allahs rahma. Och vi kommer här till ett problem, till en sak som många frågar sig. De lärda säger, och som kommer visas här, att människan kommer inte in till paradiset genom sina handlingar. Eller hur? Vi har alla lärt oss detta. Människan kommer inte in i paradiset genom sina handlingar. Det är tydligt i en hadith av profeten sallallahu alaihi wasallam där han säger, tro inte att någon av er, att era handlingar kommer rädda er. Så de sa, inte ens du är Rasulullah. Han sa, inte ens jag. Förutom att Allah omfamnar mig med sin rahma. Vi har denna hadithen. Sen har vi vissa verser i Koranen som säger udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Träd in i paradiset med de handlingarna som ni brukar göra. Då säger vissa, då frågar sig vissa, är det inte motstridighet här? Koranen säger gå in i paradiset med era handlingar. Hadithen säger, ni kommer inte in i paradiset med era handlingar. Hur ska man få de två att gå ihop? Det tar vi inshallah efter rasten. Alhamdulillah.